I ett nafs så försvann 200 000 industrijobb.
Du lyssnar på Lön och makt, en podd om industriarbetarnas historia från Dagens Arbete med Harald Gatu och Anna Julius. Nu har vi kommit fram till 1995 och konflikten om kollektivavtalets kärna.
Det var en krigsförklaring. En och annan fackligt förtroendevald satte nog morgonkaffet i vrångstrupen när de slog upp Dagens Nyheter den här septemberdagen 1992. Tidningen skrev om kriget i Jugoslavien, om Stefan Edbergs tennisframgångar och förstås om den ekonomiska krisen. Men också en debattartikel från arbetsgivarna i Verkstadsföreningen. Det är nu vi har chansen, löd rubriken. Mitt i det ekonomiska kaoset passade arbetsgivarna på att flytta fram sina positioner rejält. De ville avskaffa löneökningar i avtalen. Du lyssnar på Lön och makt, en podd om kampen om villkoren på jobbet. Vi har kommit fram till 90-talet. En tid av kaos, kris och konflikt, men som på något sätt ändå slutade i ett lugn. Jag heter Anna Julius och den som ska hjälpa mig att förklara hur det här gick till är Harald Gatu, reporter på Dagens Arbete som minns den här tiden väl. Ja, men välkommen till podden, Harald.
Ja, men tack så mycket.
Det här avsnittet handlar ju om 90-talet och då går Sverige in i en djup ekonomisk kris. I förra avsnittet pratade vi om 80-talet och vi lämnade den när ekonomin var rejält uppe i varv. Julen rullade för fullt i Sverige och egentligen för fort för att det skulle vara hållbart. Hur såg Sverige ut då när vi liksom kom in precis i början av 90-talet där?
Ja, man kan väl säga att vi störtade in i det här nya decenniet. Störtade in i 90-talet. Vi hade i princip ingen arbetslöshet. Det var väldigt hög omsättning på folk ute på arbetsplatsen. När folk bytte jobb stup i kvarten. Det fanns alltid annat ledigt jobb att gå till. Jag kommer ihåg vårt dagis eller förskola som man säger nu. Vi hade på 1,5 år så hade vi 26 olika personal. Och man blev ju tokig alltså. Man tänkte så här, kan aldrig det här sluta? Kan vi inte bromsa upp lite? Och jag kommer ihåg det fattades folk överallt. Va? Jag minns en verkstad nere i Gnosjö i Småland. De hade plockat in ett gäng 70-åringar som satt där och svarvade och svetsade. Och, ja, till och med en 83-åring satt där. Så att, alltså, det fanns jobb. Det fanns hur mycket som helst i princip. Och det var lätt att ta lån i banken. Därför att staten hade ju släppt alla restriktioner ett par år tidigare. Förut så fick bankerna inte låna ut hur mycket som helst. Men nu släppte man på det där. Så att de öste ut pengar i samhället. Kom ihåg när jag gick från jobbet och passerade ett antal banker och det stod låneshop i fönstren. Så det var bara att komma in och ta ett lån och sen ut och sätta sprätt på pengarna. Om man ville konsumera dem, köpa en lägenhet eller villa så där. Eller en ny bil. Det var bara liksom att shoppa på här, va. Och de här lånen, alltså, härom året så städade jag pärmarna hemma. Då hittade jag en sån där låneavi från banken från 80-talet. Eller om det var sent 80-talet var det. Och där står det 14% ränta på bostadslånet. 14%, det är ju, jag menar, det är science fiction idag. Vi kan inte föreställa oss det. Va? Men då, jag menar, inflation var nästan lika hög. Och dessutom fick du dra av halva räntan i deklaration. Så att det var ju ingen större kostnad det där.
Inflationen åt upp de där lånen, så att det kostade inte så himla mycket. Men var det hållbart i längden?
Nej, det var ju inte det. Alltså, vi fick lära oss ett nytt ord de där åren. Överhettning. Vi har aldrig hört talas om en överhettad ekonomi. Det tänkte vi, ja men det är bra att det går för fullt. Folk har jobb och folk kan byta jobb hur som helst och folk kan ta lån och sådär. Det är väl inga problem. Så att det här med överhettning, de som varnar för överhettning, de blev liksom inte riktigt tagna på allvar, va? Men sen sprack det här.
Ja, sen kom ju kraschen där och Bara några år senare så såg ju Sverige rätt annorlunda ut. Vi kan gå in senare lite grann på exakt vad det var som hände, men till exempel så blev ju arbetslösheten steg väldigt kraftigt där. Hur blev det i Sverige då?
Ja, alltså det var många företag som dukade under och många hushåll som tappade fotfästet. Alltså i ett nafs så försvann 200 000 industrijobb. Jag kommer ihåg, jag var ute och åkte i jobbet och passerade Västerås och passerade en camping där. Det var liksom, mitt i vintern var det fullt med husvagnar. Och det var folk som hade förlorat jobb, hade inte råd att betala lånen på bostaden. Så banken hade tagit hand om bostaden. Och det enda utvägen, det var liksom att köpa en husvagn och bo i den här husvagnen. Va? Och de här ställena, de här välfyllda campingplatserna i vintertid, de fanns lite här och där i Sverige. Och kom att tänka på en låt som Ulf Lundell skrev från den här tiden som heter Halvvägs till havet. Som handlar om en person då som har tappat jobb och tagit för mycket lån och som tvingas bo i husvagn. Om jag minns rätt så sjunger någonting om när de stora föll, då föll de små rätt ner i backen och det var vi som tog skiten när bubblan sprack och sådär. Det speglar rätt bra den tidsandan från det tidiga 90-talets kris.
Ja, för liksom det var en väldigt snabb omsvängning där. Och om man ska förklara liksom, det är ganska komplicerat, men om man ska förklara vad var det som hände där 92-93. Några av oss minns saker som att helt plötsligt var räntan 500% och kronan flöt och det var en fastighetskrasch. Hur hänger allt det där ihop? Kan man förklara det på något sätt?
Ja, alltså, det var ju, man kan säga att det var flera olika kriser som sammanföll. Vi hade ju haft en lånefest och det blev en rejäl baksmälla när folk inte kunde betala sina lån. Och det här hade i sin tur flera orsaker. Men man kan börja med att Sverige gick från ett samhälle med hög inflation till ett samhälle med låg inflation på väldigt kort tid. Och om man nu då sitter med ett bostadslån på 14% ränta. Och man kan dra av halva räntan. Inflationen är 10%. Ja, men det är väl okej. Men om då inflationen störtdyker från 10 till 2%. Och man dessutom bara får dra av en tredjedel av räntan. Då har du inte så mycket kvar i plånboken. Om du då dessutom förlorar jobbet och tvingas gå på A-kassa. Ja, då är det rätt kärvt va. Och varför förlora så många jobbet? Och varför försvann 200 000 industrijobb i ett nafs? Ja, då får man gå in på en annan förklaring. Alltså vi hade ju gasat på väldigt mycket på 80-talet. Politikerna hade skrivit ner värde på kronan som gjorde det lättare att sälja våra exportvaror. Va? Det gav ju jobb, det gav jättemånga jobb, det gav höga vinster till företagen. Och företagen blev ganska bekväma, de brydde sig inte om att modernisera, satsa på nya maskiner. De kunde ju sälja ändå, det hade ju politikerna fixat med devalveringar. Men den här devalveringen, den här nedskrivningen av kronans värde, den gjorde också att importen blev dyrare. Det blev dyrare att köpa in grejer utifrån. Och när importvarorna blev dyrare, då steg inflation. Då fick vi en importerad inflation. Vi fick importerade prisökningar. Och uppe på det så hade vi en hemmasnickrad inflation som brakade iväg. Dels när arbetsgivarna konkurrerade om arbetskraft. Och dels på grund av den här lånefesten som jag har beskrivit.
Och när arbetsgivarna konkurrerade om arbetskraft, då steg lönerna så att det blev inflation. Var det så det var där?
Ja, precis. Och den här inflationsbrasan som låg och pyrde då, den blev ju till en ekonomisk skogsbrand, en svårsläckt brand. Och då fick man lov att göra något drastiskt. Och det var vad politikerna gjorde i början på 90-talet. Dels la man om skattesystemet så att räntedragen inte blev lika mycket värda. Jag hade ju sagt då förut att man kunde dra av halva räntan på bostadslånen. Nu kunde man bara dra av en tredjedel. Va? Men den verkligen drastiska åtgärden, det var att det blev lite ekonomiskt. Man låser kronans värde för att knäcka inflationen.
Ja, låsa kronan mot vad då? Eller vad menar man med det?
Ja, alltså politikerna, de försökte sig på ett experiment som visade sig vara ganska ödesdigert. De hade bestämt sig för att knäcka inflationen, hålla prisökningarna nere, och då måste vi hålla ett fast värde av kronan. Kronan måste vara stark. Och då säger man så här, vi ska inte skriva ner värdet på kronan igen som jag gjort så många gånger förut. Så sa politikerna. Och om du, Anna, hade 500 miljoner, du satt på 500 miljoner kronor. Mm,
tack, tack.
Då. Ja, varsågod. och Riksbanken vill inte att du ska växla över de här svenska kronorna till amerikanska dollar eller brittiska pund, för att då sjunker kronans värde. Och då får vi in inflation. Och inflationen, den skulle vi ju trycka ner, för vi hade ju väldigt hög inflation. Vi hade ju högre inflation än omvärlden.
Så men alltså varför, alltså om jag vill köpa dollar, ja, då är det liksom, då sjunker efterfrågan på kronor på något sätt, kan man säga, och då sjunker kronans värde.
Då sjunker kronans värde.
Varför blir det inflation om kronans värde sjunker?
Jo, du har en import utifrån, och om kronan sjunker i värde, då importerar du inflation.
Aha, just det.
Till Sverige, va? Mm.
Då stiger priserna på om jag köper amerikanska varor till exempel.
Ja. Politikerna och Riksbanken sa, vi kommer aldrig att skriva ner värdet på kronan igen. Vi kommer att hålla ett fast värde på kronan, bara så att ni vet, kosta vad det kostar vill. Du kan vara lugn, Anna. Du kan ha dina 500 miljoner i säkert bo, för att det spelar ingen roll om det börjar gå knackigt för företagen. Vi kommer inte att medverka till att sätta de här röda relapparna på exportvarorna igen, utan företagen får fixa det själva, va? Men vågar du tro på det här? Du sitter där med dina 500 miljoner i svenska kronor. Tänk om politikerna ändå bestämmer sig för att devalvera med 10%. Då förlorar du ju 50 miljoner. Det är inget kul.
Nej, det låter inget kul.
Så vad skulle du ha gjort? Skulle en del av dina kompisar som sitter på mycket pengar, som har setat på många kronor, de bestämmer sig för att växla kronor till dollar? Och vad gör Riksbanken då? Jo, men de höjer räntan för att visa, ja, men vi menar allvar, vi försvarar kronan med högre ränta. Och vad innebär det? Jo, bostadslånen blir ännu dyrare. Folk konsumerar ännu mindre. Efterfrågan i samhället sjunker. Du köper inte den där bilen du hade tänkt att köpa. Du gör inte lika många restaurangbesök eller vad det nu är, va?
Jo, men det här med räntan, som du sa, att de höjer räntan för att försvara kronan. Alltså, så att, varför skulle det bli då så att om jag nu har mina 500 miljoner här, och så, varför skulle jag inte vilja köpa dollar för dem bara för att räntan är högre i Sverige?
Ja, men kronan blir mer värd då, va? Om Riksbanken höjer räntan så hoppas Riksbanken att pengar utifrån ska dras till den svenska kronan. Och då stiger värdet på den svenska kronan, va? Att man har sina tillgångar i svenska kronor.
Mm. För då får man bra ränta på dem.
Ja, är det så? Exakt.
Ah. Okej, okay, då är jag med. Ah.
Men det här innebär ju också att det är dyrt för företagen att låna till investeringar. Och dessutom, om kronan blir dyrare, så blir ju svensk export dyrare. Det här gör då att företag går omkull, företag gör konkurs, bilfabrikerna varslar tusentals personer, stålet går inte att sälja utomlands, inte pappersmassan, inte skogen. Alltså, tusentals jobb försvinner varje vecka, kan man säga.
För att kronan är så dyr då? Alltså.
Ja, för att kronan är så dyr. Så krisen rullar på. Och du sitter där med dina 500 miljoner. Ska du behålla dem i svenska kronor eller ska du växla över dem till dollar? Och samtidigt fördjupas krisen i Sverige, den ekonomiska krisen. Arbetslösheten brakar iväg, företag går under, och vad ska du göra? Och det är då som Riksbanken höjer räntan till 500% för att visa att det här är allvar, va? Att de ska försvara kronan till sista blodsdroppen.
Ja, räntan höjdes till 500%. Och det var ungefär då, eller bara en dag innan egentligen, som arbetsgivarna i verkstadsföreningen kom med den här krigsförklaringen, som man kan kalla den, det som vi hörde i början här. De verkligen passade på att försöka ändra arbetsmarknaden i grunden och flytta fram sina positioner rejält. Vad var det de ville där egentligen?
Ja, man kan väl säga så här att ända sedan industrisamhällets barndom har arbetsgivarna velat göra mer marknad av arbetsmarknaden. Det vill säga att priset på arbetet, lönen, ska kunna variera upp och ner. Alltså ungefär som priset på vilken vara som helst. Va? Och den ska prissättas efter hur bra eller hur dåligt det går för företaget. Det var så det fungerade i början av industrisamhället. Och sen då när fackföreningsrörelsen lyckades kämpa till sig i kollektivavtal med regler för vilken lägsta lön som ska betalas ut, hur länge man ska jobba, så innebär det här en störning i den här fria prisbildningen. Det är en störning av marknaden. Va? För kollektivavtalet, det slår ju fast en undre gräns som gäller. Alltså mindre än så här kan en arbetsgivare inte betala mig. På så vis kan man säga att kollektivavtalet upphäver den fria prisbildningen.
För annars så skulle, när företaget går dåligt, då skulle det finnas en press att sänka lönerna då, helt enkelt, eller?
Ja,
men
visst.
Det kan man inte göra nu med kollektivavtal.
Nej, och det visar då att arbetsgivarna och de anställdas fackliga organisation, de drar åt olika håll. Arbetsgivarna vill ha så fri prissättning som möjligt på de flesta varor. Då, medan fackföreningsrörelsen vill stärka kollektivavtalet och ser det som ett stöd i det lokala fackliga arbetet. För man kan ju se ett fackförbund som ett förbund där de som ingår, de förbinder sig att hålla ihop och inte acceptera någon, att någon ska arbeta för sämre villkor än vad som anges i avtalet. Va? Och det lokala fackets styrka, det ligger i att man överlämnar en del av frågorna till det centrala facket. Ja, men vi kan inte sänka lönerna på den här arbetsplatsen därför att vi är bundna av vår sammanhållning med våra kompisar i förbundet. Va? Och på så vis så befriar riksavtalet det lokala facket från utpressning. Att de slipper utpressning om de täcks av ett rikstäckande avtal. Va? Och det var just det här som arbetsgivarna ville komma åt då. De vill kunna anpassa villkoren i det enskilda företaget till den ekonomiska konjunktur som gäller. Va? De vill kunna styra mer över löner och arbetstider. Bestämma mer när folk ska jobba och hur mycket man ska jobba. Va? Det som har hjälpt oss sedan 1905 i princip. Men det var precis det här som arbetsgivarna ville komma åt då. Och den här septemberveckan 1992, då gick man ut med ett debattinlägg i Dagens Nyheter. Och den här septemberveckan, det var inte vilken som helst. Du har nämnt då att det var samma vecka som Riksbanken höjde räntan till en hisnande 500%. Och det fanns flera saker som gjorde den här veckan till kanske en av de mest dramatiska i modern svensk historia. Regeringen, den borgerliga regeringen med Carl Bildt som statsminister, de tvingades förhandla med den socialdemokratiska oppositionen om ett krispaket på, jag tror, 45 miljarder. Det är ett väldigt tufft åtstramningspaket som bland annat förde med sig försämringar i A-kassan. Men det här var liksom en signal till de utländska investerarna, eller till investerarna överhuvudtaget, att det politiska systemet i Sverige står enat i att reda upp den här krisen. Va? Och i det här sammanhanget kommer då Sveriges verkstadsindustrier med det här förslaget som vänder upp och ner på den ordning som hade gällt sedan 1905 i princip. Va?
Och vad är det exakt de vill i den här debattartikeln?
Ja, rubriken är: nu har vi chansen. Dags för en ny förhandlingsordning. Vi diskuterar inte allmänna löneökningar. Och det sammanfattar mycket vad de vill. De vill bara centralt förhandla om allmänna villkor i avtalet. De vill inte diskutera löner. Det är inget klassiskt nollbud de kommer med, utan lönerna ska inte förhandlas centralt. De ska sättas ut i företagen. Den lokala arbetsgivaren ska förhandla med facket under fredsplikt. Det var så man hade tänkt sig.
Just det. Och det här såg ju, facket såg ju det här som en typ av krigsförklaring, eller hur?
Absolut.
Och varför var det så känsligt det här att lönerna inte skulle förhandlas centralt utan ute på företagen? Och dessutom under fredsplikt då, som du säger.
Ja, men då försvann ju det mesta av det man hade uppnått redan 1905. Ett riksavtal med minimilöner. Det avtalet, det gav ju facket möjligheten att gå vidare och kräva att alla ska ha minst x kronor mer i månaden. Och man hade dessutom möjligheten att skramla med konfliktvapnet för att sätta tryck bakom sina krav. Men om man gör sig av med den möjligheten, om man gör sig av med möjligheten att täcka ett rikstäckande avtal med minimilöner och istället överlämnar det här till det enskilda företaget, ja, men då är det liksom adjöss med det här fackliga löftet att hålla ihop och lova varandra att man inte säljer sin arbetskraft under en viss nivå. Va? Då ligger ju vägen öppen för lönesänkningar, och om man dessutom ska göra upp lokalt under fredsplikt, då har ju de anställda inga maktmedel kvar till förfogande. Va?
Och det här med fredsplikt betyder alltså att man inte kunde göra en lokal strejk då, eller en lokal övertidsblockad eller...
Ja, exakt.
Mm. Under den här tiden var ju det var ju kris i Sverige och arbetslösheten var hög. Var fjärde metallare var arbetslös. Och du har ju själv sagt att det är när arbetslösheten är låg som facket är starkt, och när den är hög så är facket mycket svagare. Man har mycket svagare förhandlingsposition då. Kunde man stå emot det här när facket var så svagt, den här krigsförklaringen eller vad man ska säga, eller som man såg det?
Ja, alltså facket tvingades ju till en kraftfull mobilisering. Man kan säga att Metall förvandlades till en jättelik studiecirkel de här månaderna. En studiecirkel kring kollektivavtalets värde. Va? Man var tvungen att påminnas om själva grundbulten i systemet, det som hade gällt sedan 1905. Och det här var ju den mest utmanande kraftmätningen med arbetsgivarna sedan mellankrigstiden. Så att man lyckades faktiskt hålla ihop förbundet, man höjde mobiliseringsnivån, man gjorde folk medvetna om riksavtalets värde. Och det gick så långt så att förbundet då hotade om övertidsblockad. Va? Och till slut så blev det en uppgörelse då som båda parter kunde gå med på. Och det blev ju ingen urholkning av riksavtalet, utan Metall fick ju en liten slant i avtalet att fördela till samtliga medlemmar.
Ja, och det här hände ju då, det var 1992-1993, och det var då det var som allra värst krisigt i Sverige. Och facket lyckades stå emot på något sätt och få en liten lönesumma ändå. Men vad jag fattar så slutar det inte riktigt där, utan det kommer en ny avtalsrörelse sedan 1995. Fortsätter arbetsgivarnas offensiv då att försöka ändra de centrala avtalen?
Ja, de höll i det här upplägget. De tyckte att, ja, de tyckte väl att nu ska vi nöta på här, va? Men när man kommer till 95 års avtalsrörelse, då befinner sig svensk ekonomi i ett annat läge, för att det här kronförsvaret då som vi har talat om, som gjorde att många företag gick i konkurs, det övergavs lite senare hösten 92 i november, och kronan släpptes fri, vilket innebar att det var marknaden som bestämde priset på kronan, och då sjönk kronans värde. Vi fick på ett år så sjönk kronans värde med 38%. Det var en jättelik devalvering faktiskt, alltså, som gav exportindustrin en enorm skjuts. Att de här realapparna togs fram igen. Va? Men nu var det inte politikerna som hade sänkt värdet på kronan, utan det var marknaden som satte priset. Och de tyckte att kronan var inte värd så mycket, så vi värderar inte så högt. Men det gav ju en enorm skjuts i svensk exportindustri, så att arbetslösheten sjönk. Och det blev räddningsplankan för den svenska industrin. Man ska komma ihåg då att det hade ju varit dött överallt i princip de här tuffa åren bara på 90-talet. Det fanns bara en arbetsplats som verkligen tuta och gick för fullt. Vet du vilken det var?
Nej, vad kan det vara? Alltså var det en industri som gjorde
ja,
det?
Ja, alltså när man kom till Kumla och knackade på hos Ericsson, så var det som att stiga in i en annan värld. Därför att där hade de börjat gjort mobiltelefoner.
Ja.
Och de anställde folk då på löpande band. Mm. Ja, det var ett undantag. Mm. Men man kan säga när 95 års avtalsrörelse närmade sig, då hade fackföreningsrörelsen skäl att känna ett annat självförtroende än ett par år tidigare. Jobben började komma tillbaka. Man hade klarat av den här tuffa utmaningen i 92 års avtalsrörelse. Och man gjorde en enkät bland 6000 medlemmar och som fick lista sina viktigaste avtalskrav. Då. Naturligtvis löneökningar för alla, det var viktigast. Men också arbetstidsförkortning. Och det visar kanske att nu såg man lite mer med tillförsikt på framtiden när man kunde börja diskutera kortare arbetstid. Då. Så att det har varit en tuff avtalsrörelse och det var först efter 3 veckors övertidsblockad som avtalet kunde undertecknas då. Och man fick generella löneökningar och man fick också kortare arbetstid. Nu ska tilläggas då att Metall fick bra draghjälp av papper som tecknade ett avtal mitt i Metalls övertidsblockad. Ett avtal då på 3,8% om man minns rätt. Och som betecknas som ganska högt med tanke på de tider som var, va? Och det här fick då verkstadsindustrins arbetsgivare att backa.
Just det. Det var det här med övertidsblockad. Varför var det ett effektivt vapen just nu? Det låter inte som, jag menar, 3 veckor utan övertid. Det låter inte så mycket, men...
Ja, man kan säga att den här 3 veckor långa övertidsblockaden, den var den första konflikten i den här nya slimmade industrin som byggde på just in time, som man säger. Alltså, just in time, det är en idé som bygger på att man producerar ett nätverk av företaget där ingår en massa specialiserade leverantörer. Och alla företag har liksom minimal bemanning, rätt bemanning vid rätt tidpunkt. Det är väldigt personalsnåla företag då som levererar i rätt tid. Ingenting ska ligga på lager. Det kostar för mycket att ha grejer på lager, utan lagerhållningen, det är på lastbilen från den ena fabriken till den andra. Va? Det här är en väldigt störningskänslig ordning, har det visat sig då. Va? Och det räckte då för facket att utlysa den här övertidsblockaden, att folk inte jobbade övertid. För de här minimalt bemannade arbetsplatserna, de byggde på att folk jobbar över. Få anställda jobbar mycket. Och om inte de kan jobba över, ja men då blir det en störning i hela det här upplägget. Va? Så den här blockaden då från facket, det var en billig och effektiv stridsåtgärd i det här slimmade just-in-time-samhället. Och i synnerhet då i en konjunkturuppgång som det var 1995. För att har man gått ut i strejk, ja men då måste man betala strejkunderstöd till medlemmarna. Att se till att medlemmarna inte jobbar över, ja men det kostar inte förbundet ett öre i princip alltså. Så det var en billig och väldigt effektiv stridsåtgärd.
Det här, du sa också om att man fick igenom en arbetstidsförkortning, och det är väl början på den arbetstidsförkortningen som fortfarande finns nu. Men det talades lite under den här tiden när det var så mycket arbetslöshet, så var det en del som sa att ja, men man ska dela på jobben, om folk är arbetslösa ska vi istället jobba kortare arbetsdagar och så blir det fler jobb på det sättet. Men jag fattar, så var inte det som var Metalls ingång när de krävde kortare arbetsdagar. Hur var det? Hur resonerar man?
Nej, alltså svensk fackföreningsrörelse skiljer sig från den europeiska när det gäller arbetstiderna så tillvida att den svenska tror inte på kortare arbetstid som en lösning på arbetslösheten. Svenska fack har alltid sagt att det finns inte x antal jobb som man matematiskt kan dela på. Va? Utan här handlar arbetstiderna mer om en arbetsmiljöfråga, en rättvisefråga och en förbättring som kunde betalas med ökad produktivitet. Va? Och man kan ju komma ihåg då att det pratade vi om förra gången, att 1983 så hade Metall fått igenom den första arbetstidsförkortningen. Det var 2-skiftarna som fick 38 timmars vecka. Och man trodde väl då under den här svåra 90-talskrisen att frågan om förkortad arbetstid, den hade liksom försvunnit från dagordningen. Och därför var det ju rätt överraskande att Metall då med när mer än var femte medlem arbetslöshet ändå tog upp frågan som inför 95 års avtalsrörelse. Inte med hänvisning till att det skulle ge fler jobb, utan att det skulle, ja, att det var en rättvisefråga. Mm. Och med små steg då skulle medlemmarna bygga upp ett arbetstidskonto på 100 timmar då, som skulle kunna användas på det sätt som den enskilde ville, va. Och i de här förhandlingarna då, 95 års avtalsrörelse, så får man det här genombrottet. Och det ligger ju som en modell då som man har byggt upp då under åren.
Ja, på några avtal har man faktiskt kommit upp i 100 timmar redan nu tror jag faktiskt. Du pratade om det här med just-in-time-samhället och det slimmade arbetsplatsen och sådär. Vad hände med arbetsmiljön under den här tiden?
Ja, alltså vi fick ju mer slimmade arbetsplatser, vi fick ett högre tempo. Man började prata mer om psykisk ohälsa, stress på arbetsplatserna, oro. Vi fick en ökad sjuk närvaro som, menar en del forskare, ledde till en ökad sjuk frånvaro lite längre fram. Alltså det var, hade du taskig lön, ingick du i ett arbetslag på en slimmad arbetsplats, så var det svårt att stanna hemma om du var förkyld. Va? Dessutom var det ju karensdagar nu. På 80-talet hade vi inga karensdagar. Så att det var kostsamt att stanna hemma. Men några år senare, i början på 2000-talet, så får vi en stor diskussion i samhället om sjukfrånvaron. Och en del menar väl då att den här sjuknärvaron i det slimmade arbetslivet var en av orsakerna till den ökade sjukfrånvaron.
En av orsakerna vill också sagt vara, om man söker sig bort utanför industrin, där att det var så kraftiga nedskärningar inom offentlig sektor. Det påverkar väl arbetsmiljön?
Exakt, för vi hade ju, alltså först försvann ju 200 000 industrijobb. Sen under saneringen av de offentliga finanserna, som det hette, så försvann ju 200 000 jobb från offentlig sektor. Så att det var ju 400 000 jobb som försvann där, va?
Mm. Men kan man säga, när man går tillbaka till avtalsrörelsen, det var under 80-talet när vi hörde det avsnittet, så var det ju rätt kaotiskt, och så var det en stor offensiv från arbetsgivarna för de första åren på 90-talet som kanske delvis misslyckades då, att facket höll ställningarna. Men blev det liksom det här kaoset från 80-talet, gick man till något slags lugn sen på 90-talet, eller hur ska man beteckna det?
Ja, för att alltså 2 år efter 95 års avtalsrörelse så lanserar ett antal fack inom industrin en idé om en ny förhandlingsordning som kommer att utmynna i industriavtalet som vi lever under nu då.
Men förklara bara, vad är en förhandlingsordning för någonting?
Ja, det är helt enkelt ett regelverk som bestämmer hur man ska förhandla, när man kan utlösa en konflikt och så vidare, va. Men man kan väl säga då att om vi hade haft ett rörigt 80-tal, ett konfliktfyllt 90-tal, början på 90-talet, så ur det här kommer den här nya stabiliteten då. Och det är rätt typiskt om man tittar bakåt då, ur 1905 års 4 månader långa verkstadskonflikt, så kommer ett nytt avtal, ett rikstäckande avtal, det är en ny ordning. Efter metallstrejken 1945 så sitter Saltsjöbadsavtalet, det hamnar på plats och vi får en ordning som håller i alla fall några decennier. Va? Och efter 95 så får vi en ny ordning i form av industriavtalet.
Ja, det här industriavtalet 1997, det pratas ju ofta om som en milstolpe i, alltså vi lever med det fortfarande och sådär, och det hänvisas ofta till det. Men vad var det man, kort, vad kom man överens om där mellan fack och arbetsgivare?
Ja, att man kan väl säga då att man slog fast att man hade en samsyn när det gäller industrins roll i samhället, när det gäller industrins löneledande roll, så att säga, att industrin skulle gå först i avtalsförhandlingarna. Man hade en samsyn kring industrins, hur man skulle utveckla industrins konkurrenskraft. Dessutom, förhandlingsordningen är en slags umgängesregler. Det här gäller när vi ska förhandla, va? Och bland annat så blev det väl lite knepigare att varsla om konflikt med den här nya ordningen. Man kan väl säga då att den här ordningen då, den har utmanats på senare tid av andra krafter i samhället. Men den har ju faktiskt gett en stabil löneutveckling, ganska jämn stabil löneutveckling. Trots upp- och nedgångar i konjunktur så hade den gett ökade reallöner. Och de som försvarar då industriavtalet, de brukar peka på det lyckosamma utfallet under industriavtalet jämfört med det här stökiga 80-talet. Då det kunde stå ganska mycket löne i avtalet, men där man fick ut mindre. Kanske ingen reallönehöjning alls på grund av att inflation var så hög.
Blev det lugn och ro då i och med industriavtalet?
Ja, lugn och ro, men det blev ju en annan ordning, så att säga. Alltså, vad som är lite kännetecknande också, att vi har inte haft några större vilda strejker inom industrin sedan hösten 95. Jag tror det var SSAB, Luleå och kanske Smedjebackens valsverk också som var ute i vilda konflikter och blev inkallade till arbetsdomstolen.
Förklara bara, vad är skillnaden mellan en vild strejk och en vanlig strejk?
Ja, en vild strejk är en olaglig strejk. En strejk som strider mot avtalet. För att så fort arbetsgivarna och facket centralt har gjort upp ett centralt avtal, så råder det fredsplikt. Va? Om man sen då ska förhandla lokalt, så råder ju fredsplikten fortfarande. Men om anställda går ut och strejka, lägger ner arbetet en timme, en hel dag kanske, för att stötta det lokala facket i löneförhandlingarna, ja, då är det en olaglig åtgärd. Och då kan ju arbetsgivarna, de kan stämma de strejkande inför arbetsdomstolen och få betala böter. Va?
Så det är rätt riskfyllt att strejka vilt på det sättet?
Ja, det är det. Men de senaste som gjorde det, hösten 1995, det var ju stålarbetarna på SSAB i Luleå. Och arbetsgivaren SSAB då stämde, jag vet inte hur många, inför arbetsdomstolen i Stockholm. Men de fick ju lov att dra tillbaks den stämningen, för att det skulle ha stängt ner hela stålverket där. 70-80-talet så var det här närmast normalt. Att på många företag så gick de anställda i strejk i samband med lokala löneförhandlingar för att sätta press på företagen att släppa till mer pengar. Va? Men det här tog slut efter 1995. Alltså.
Vad beror det på då?
Ja, det är väl ingen som har forskat i det här eller undersökt det närmare. Det finns ju bara spekulationer och gissningar. En förklaring, en positiv förklaring, det kan ju vara att ja, men nu finns det fungerande lönesystem på de flesta arbetsplatser, så att ja, folk vet vilken löneutveckling de får. Det är en förklaring. En annan är ju att företagen är så samordnade nu och så benhårda att de inte släpper till något extra utöver de kronor och ören då som har förhandlats fram av de centrala förhandlarna. Och en tredje förklaring, det kan ju vara då att krisen 91-92 var så djup och så omvälvande att den helt enkelt disciplinerade arbetskraften till att bli mer försiktig. Alltså man kunde ju hamna i arbetslöshet, men kanske tvingades leva på en urholkad a-kassa. Kanske i värsta fall hamna på den där campingen i husvagn som vi nämnde i början.
Man kan ju säga att relationerna mellan facket och arbetsgivarna förändrades ganska mycket under den här tiden. Men hur blev det framåt nu? Fortsatte de hålla relativt sams, eller hur blev det?
Ja, man kan säga att det blev ett annat slags stillestånd, vapenstillestånd kan man säga. Att man kunde prata med varandra på ett annat sätt. Sen har ju arbetsgivarna faktiskt inte övergivit den här tanken på att urholka kollektivavtalet. I avtalsrörelse efter avtalsrörelse så upprepar de kravet att göra avtalet lokalt dispositivt, som man säger. Man vill att vissa grejer i avtalet ska kunna avtalas bara av de lokala parterna. Va? Så att man kan säga att kraftmätningen fortsätter. Kanske inte lika dramatiskt som början på 90-talet när vi hade en sån extrem hög arbetslöshet och det var kniven på strupen på facket. Men den här kraftmätningen, den fortsätter och arbetsgivarna vill fortfarande göra mer marknad av arbetsmarknaden. De vill låta den fria prisbildningen slå igenom mer när det gäller lönen också. Va? För att man kan väl säga att arbetsgivarna, de vill ha maximal flexibilitet på flera områden. De vill ha flexibla löner, de vill ha flexibla arbetstider. De vill också ha flexibel bemanning. De vill kunna bemanna arbetsplatsen med rätt antal anställda vid rätt tillfälle. Just för att kunna klara av den här konkurrensen inom i just-in-time-samhället. Va?
Mm. Och det kommer ju också fler kriser, även om och ekonomin hämtas efter 90-talskrisen. Och det ska vi ju prata om i nästa avsnitt.
Jajamän.
I nästa avsnitt kommer ni få höra vem det var som sa det här. Det här är den värsta kris vi någonsin sett. Det här är en isgata nerför en stup. Ni får också veta hur det fick facket att plötsligt börja tänka det som tidigare varit helt otänkbart. Vi hörs då! Du har lyssnat på Lön och makt, en podd från Dagens Arbete med Harald Gatu och Anna Julius. Fler avsnitt hittar du där poddar finns.